Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Det här är riktigt bra som jag ska berätta för er nu. Det är nämligen så att jag träffade marknadschefen för Best Secret och jag visste faktiskt inte vad det var för någonting. Men då sa han att testa den här tjänsten, gå in på sajten, kolla in den så vi ser om vi kan göra något för dina lyssnare sen. Och jag har inte testat den förut, men det var en helt ny värld som öppnades och jag har gått in där flera gånger efteråt. Nej, men vad är då Best Secret för någonting? De presenterar det här avsnittet, bestsecret.se, som ett hemligt modeparadis med det exklusivaste, kändaste, bästa varumärken med upp till 80% rabatt. Exempelvis Gant, Michael Kors, Adidas, Calvin Klein och tusentals andra. Jag köpte bland annat en t-shirt för 150 kronor som kostar 800 i vanliga fall. En resväska, och en resväska är någonting man verkligen känner så här. Man ska unna sig någon schysst. Jag köpte den för 2000, kostar i vanliga fall 7000. Jag får hem den, den är riktigt, riktigt bra. Och enda sättet man kan bli medlem här är via en vän eller exempelvis via mig just nu, annars är det helt omöjligt. Handlar du för 600 kronor så får du 200 kronor i rabatt. Gäller alla nya medlemmar. Det är bara att gå in på bestsecret.se/framgangspodden. Och det här är så enda sättet du kan bli medlem. bestsecret.se/framgangspodden. Jag kommer också länka den här i poddbeskrivningen. Det finns jättemycket fynd och många varumärken jag inte ens kan nämna, för det enda stället de sänker priserna är just här. De har över 3000 varumärken, så finns något för alla. Så surfa in på bestsecret.se/framgangspodden. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Alltså vid en första anblick kan man verkligen känna att Rebecca Stella lever ett riktigt drömliv. Hon bor i LA i ett lyxigt hus. Hon har precis blivit mamman och hon är tillsammans med en skivbolagskung. Har varit programledare för bland annat Paradise Hotel och flera andra stora program. Hon hänger med många av världens största kändisar och stora presterare. Hon har en stor följarskara på hundratusentals som följer henne varje dag. Hon har en egen podcast med Vanessa. Hon har eget klädmärke. Hon är tidigare utvigningsmodell. Ja, alltså hon har gjort hur mycket som helst, den här tjejen. Men verkligen, vem är Rebecca Stella? Och vad har gjort att den här tjejen från Viskafors i Borås har nått dit hon är idag på en faktiskt relativt kort tid? Vi pratar också om panikångestattacken i samband med hennes graviditet, hur hon hamnade i LA, hennes barndom med en pappa som inte faktiskt var så himla närvarande. Ja, men jag tycker så här, Rebecca Stella är en jättegrym tjej, mitt jävla namma, stark driv, skinn på näsan. Ja, nu kör vi igång avsnittet med Rebecca Stella.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen Rebecca Stella till Framgångspodden.
Tack så mycket.
Alltså det känns lite svårt att säga välkommen till dig, för att det känns som att det känns inte som att du är så nära mig. Det känns som att du är långt ifrån
jag
mig.
Jag är också långt ifrån.
Det känns som att du är närvarande men ändå inte, känns det som.
Men jag är här med dig nu. Nu kör vi.
Men du är du befinner dig nu i ditt hus i LA?
Yes.
Vad är klockan hos dig nu?
Klockan är 10:30 på morgonen.
10:30. Och du har då varit vaken sen?
Alltså jag har ju klockan på klockan 9 varenda morgon. Sen blir det lite till och från när man har bebis, men det är då jag går upp i alla fall.
Okej. Okay. När går du och lägger då?
Åh gud, det är så olika, men kanske 11:30, 12.
Och hur sover eran kära bebis? Sover den hela natten?
Nej, gud. I wish alltså. Jag har ju som rutin att jag badar honom vid 6 varje kväll.
Men du, vi har läst samma bok.
Va?
Vi kommer följa den här boken.
Vilken då?
Vad heter den här boken?
Vilken följer?
Ja, men den här boken som ni följer.
Ja, men alltså där, det är ju rutin som är nyckel till en sovande bebis. Jag har inte lyckats med sovande bebisen, men jag håller rutinen. Så klockan 6 varje kväll så är det bad. Och sen Så lägger jag honom. Jag ger honom mat och sen lägger jag honom vid typ 6:30 kanske. Så då sover han fram till 12. Vaknar, vill ha mat. Och sen så sover han fram till typ 3 igen. Vaknar, vill ha mat. Och sen till 7.
Hur är det nu då att gå från det vanliga livet in i mammalivet?
Det är magiskt. Det är verkligen magiskt. Det är bara... alltså, livet förändras på ett så mer betydelsefullt sätt. Det är svårt att beskriva förrän man upplever det. Du kommer ju snart få göra det, vilket är helt fantastiskt. Man bryr sig väldigt lite om saker som man brydde sig väldigt mycket om innan. Och det tycker jag är så skönt.
Om man skulle hoppa in lite till din karriär, så slog du igenom från, eller du kommer ju från Viskafors.
Mm.
Som jag inte har en aning om var det ligger.
Borås.
Aldrig varit där.
Utanför Borås.
Borås.
Mm. En mil utanför Borås.
Ja. Det låter extremt litet i alla fall.
Ja, det är det.
Men du började din karriär med att vara född där, skulle man kunna säga.
Ja, jo. Är det ett karriärsteg att vara född i Viskafors? Ett move.
Det gick inte helt åt helvete för i alla fall.
Nej.
Nu efterhand.
Det är sant. Ja, nej, men det var där jag började min karriär. Det hände inte så mycket på många år bara, men...
Nej, men du laddade för det som komma skall.
Exakt.
Men din pappa var inte så närvarande?
Nej, alltså min mamma och pappa skilde sig när jag var 2 år. Och under min barndom så var det ju väldigt mycket min mamma som såg till att vi sågs. Jag var där varannan helg på somrarna och lite sådär. Och sen när jag blev lite äldre och förstod att det var mycket tack vare henne, så tror jag att jag gjorde lite revolt och kände att nej, men då behöver inte han vara i mitt liv. Så att det har varit en ganska tuff grej att gå igenom och förstå att ens pappa inte har lagt manken till eller engagerat sig för att ha en relation. Men det är ingenting som jag sörjer idag, skulle jag inte vilja säga. Jag har sörjt det i många år. Men jag är ganska fine med det nu. Jag ska bara se till så att min son har sin pappa i sitt liv ordentligt.
Vad har du mått dåligt över då? Är det att du har känt en så här saknad av en av
men
din
jag
pappa
känt,
och sådär, att
jag,
alla andra pappor?
Ja, alltså jag tror att jag har känt mig lite övergiven. Och det här att inte ha den här kärnfamiljen har varit ganska jobbigt. Han gifte om sig ganska snabbt och har fler barn och sådär. För mig var det lite så här, men hur kan han för det första gifta om sig, vilket jag nu förstår såklart att han ville göra. Men också så här, hur kan han skaffa fler barn när han inte ens tar hand om hans första barn?
Mm.
För mig var det ingen logik för mig. Det var ju helt sinnessjukt att man bara så här, amen, sopar andra under mattan och sen så går vidare och skaffar fler barn.
Men kontaktar inte han dig någonting så här att ses varannan helg eller gå på bio och checka?
Nej, nej, gud nej. Men han har ju, alltså, jag ska ju inte säga att han inte har försökt. Han har ju försökt på senare år. För han har förstått, tror jag. Alla växer ju upp på olika sätt också. För honom tog det lite längre tid och det är fine nu, men det är lite sorgligt att man inte haft en grym manlig förebild på det sättet. Det hade nog gjort väldigt mycket för mig, tror jag.
Var du osäker som liten eller hade du bra självförtroende hela vägen?
Alltså jag har alltid haft bra självförtroende. Jag har alltid tyckt väldigt högt om mig själv. Alltid tyckt att jag har varit värd väldigt mycket. Vilket jag är väldigt glad och stolt över. Däremot så har jag ju varit... Jag har ju sökt bekräftelse. Jag har ju behövt bekräftelse hela tiden. Jag vill hela tiden att folk ska tycka att jag är bra och duktig och allt sånt där. Och framförallt att jag själv ska göra det. Men vad jag då har förstått i vuxen ålder är att jag har ju sökt bekräftelse hos män på grund av att jag kanske inte har fått det under min barndom. Därav att jag vek ut mig och alla de grejerna. Alltså hela, jag tror att hela nyckeln och anledningen till att jag hamnade där är ju för att jag har saknat en manlig förebild och manlig bekräftelse i mitt liv.
Men efter nattklubbsgigget där du också blev du blev väldigt deprimerad där också, eller hur?
Ja, men det är liksom ingen, det är ju inte naturligt för en människa att vistas i sån miljö under så lång tid och så kontinuerligt. Det är ju inte bra för någon. Och människor blir på ett visst sätt när de är fulla, och får man för mycket av det så är det liksom inte trevligt längre. Så att jag tappade väl typ hopp om mänskligheten, samtidigt som jag var extremt stressad. Och jag mådde liksom inte riktigt så himla bra efter allt det. Och jag, först och främst så behövde jag ju vila liksom. Jag behövde återhämta mig.
Och du jobbade också på slutet på Hell's Kitchen också, så stängde 5.
Ja, exakt.
Alltså stänger 5, du kommer hem kanske till 5:30, 6.
Mm.
Somnar vid 6:30, 7 med en lite halvt hjärtklappning, antar jag.
Precis. Det är ingen bra liksom.
Men efter det så startade du klädkollektioner.
Ja, så jag gjorde det under tiden som jag jobbade på Hells också. På tal om Nelly så var det faktiskt där jag började göra mina kollektioner. Så jag gjorde gästkollektioner för Nelly. Jag tror att jag hann med 8-9 stycken innan jag slutade där och startade mitt egna märke. Så att det har jag gjort under väldigt många år nu.
Och hur kom det till staten då? Hur kom det sig att du tröttnade på Sverige?
Så jag har alltid varit i USA till och från. Alltid åkt hit på semester och LA speciellt. Jag har mycket vänner här och sådär. Så att jag kände väl bara att jag ville ha en liten paus från Sverige, som jag känner ibland. Så åkte jag hit och skulle vara här i 3 månader och hyra en lägenhet här. Och sen så blev jag kvar lite längre än tänkt. Fast jag åker ju fram och tillbaka fortfarande. Jag är ju i Sverige också, jag har ju lägenhet i Stockholm och sådär. Så tanken är att jag ska bo på båda ställena.
Och sen träffade du din kille där.
Mm.
Hur gjorde du det?
Vi träffades på en klubb som heter One Oak. Och blev svinkära i varandra direkt. Och,
One Oak, är det en ek på svenska?
Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad de menar med det. Men ja,
oak, om man ska... inte det ek eller? Oak, eller oat, eller havregryn?
One Oatly träffades vi på. Nej men bara så här.
Ett havregryn.
Nej men vi började bara hänga liksom, och sen så blev det vad det blev.
Och sen blev du på smällen och nu är ni föräldrar.
Mm.
Vilken härlig historia. Blir det många barn till?
Åh gud, jag vill inte ens tänka på ett barn till just nu. Det är ju, alltså, nu ska ju du precis ha barn, så att jag vill inte skrämma iväg dig eller skrämma dig överhuvudtaget.
Ja, men jag har ju lite svårt. Man kan ju ångra sig. Det har ju både egentligen din och min pappa gjort.
Men
det är ju lite knepigt att ångra sig ändå.
Ja, nej, men absolut ingenting som du någonsin skulle kunna ångra dig för. Men den första månaden, eller kanske de 2 första månaderna till och med, är ju inte så jäkla roliga. Det är ju väldigt fint och det är väldigt varmt och allt sånt där, men det är ju väldigt, väldigt tufft. Och bara tanken på att behöva gå igenom det igen just nu, nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag är så glad att Dion är 3 månader. Och alltså, det är så spännande nu. 3 månader, vid 3 månader, det är en magisk gräns där livet bara tar värsta vändningen. Det är så kul. Nej, men han är med och du vet så här, ler och rullar från rygg till mage och försöker krypa och liksom har lärt sig att hålla huvudet upp och alla de här små grejerna som innan man ens är förälder eller innan man är på väg att bli förälder tycker väldigt töntigt när folk pratar om. Men det är ju så magiskt att vara med om.
Ja, häftigt. Ja. Så coolt.
Mm. Men
varje månad kommer det bli mer och mer.
Ja, exakt. Varje vecka faktiskt. Jag vill ha ett barn till, men jag vill ge honom lite tid också först med oss. Now it's time for
Trey's sista frågor. Då kom vi in på de 3 sista frågorna, och den första frågan då är att du ska ge ett tips till en 20- och en 30-åring. Så om du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt till den för att leda den genom livet?
Att inte ta saker och ting på så stort allvar. Våga testa, som vi har pratat om. Våga testa. Gå vidare. När någonting känns tufft, packa ihop och gå vidare. När man är i 20-årsåldern så vill man gärna tro att livet är slut om inte vissa grejer funkar eller vissa relationer inte funkar. Men när jag kollar på relationer och jobb som jag hade när jag var 20 år och jämför det med vad jag har idag, så är det såna skitgrejer. Och det förstår man inte riktigt när man är 20. 20 år är, och vara i 20-årsåldern är bara en språngbräda till vad du faktiskt kommer att ha för liv. Så ta dig an alla utmaningar som du får till dig, gör det bästa du kan av dem och lär dig. Så att du har allt det med dig tills du blir, när du blir, kommer upp i 30-årsåldern.
Och vad säger du till en 30-åring då?
Skaffa barn.
Vad bra att jag är på G i alla fall nu.
Nej, för fan, det är så jävla magiskt alltså.
Kul.
Ja, verkligen.
Och er podd heter ju också Nu börjar livet.
Ja, för det är verkligen exakt så. Det börjar på riktigt när man skaffar barn.
Jag har en snabb fråga till dig.
Okej.
X on the beach eller Paradise Hotel?
Paradise Hotel. Vilken konstig
fråga.
Har du kollat någonting på X on the beach?
Men har du kollat någonting på X on the beach?
Ja, det har jag. Inte svenska, men amerikanska.
Men du var ju programledare för Paradise Hotel.
Mm.
Och sen har du ledit Eftersnacket också.
Mm.
Jag visste att du skulle svara Paradise Hotel.
Ja, men såklart.
Så att, men hur var det att vara programledare för Sveriges största såpa?
Skitkul. Alltså jag älskar ju det formatet och har jobbat med det i väldigt många år, så att det var en sån naturlig grej för mig att göra, och jag tycker ju att det är väldigt spännande liksom.
Det är sjukt intressant.
Jag tycker ju att dokusåpor är sjukt kul överlag. Speciellt när
det är
man,
som mänskliga experiment.
Ja, men exakt. Man får följa människor och se hur människor beter sig, och hur olika typer av människor beter sig i olika typer av sammanhang. Och det är ju verkligen på riktigt.
Men hängde du mycket med deltagarna också? Kom du också dem nära?
Nej, alltså när jag gjorde Eftersnacket så gjorde jag ju det. Men under när jag ledde Paradise Hotel i Mexiko, alltså det programmet som går på tv, då är ju tanken att deltagarna ska ha lite så här respekt för programledaren. Så man ska inte vara där och hänga och leka med dem liksom. Utan när jag kommer in, då är det allvar, och då vet de att det är allvar. Hade jag hängt i huset hela tiden så hade man inte fått den effekten.
Men vi säger att de kollar ju på de här kamerorna hela tiden, den här produktionen.
Ja.
Och då märker de så här, nej men Kalle, han är lite tråkig liksom. Är det så att man styr? Nej, men vi måste få bort den jäveln. Vi slänger in den här grejen, för han måste ut. Han förstör programmet.
Nej,
vi
alltså
måste ha in Samir. Samir Badros.
Han ska Badros. In. Nej, alltså de bestämmer ju inte vem som ska åka ut. De kan ju inte ta ut folk ur programmet. Däremot så kan de ju se till att saker händer. Är det tråkig stämning så skickar de in någon person som gör att det blir väldigt livat. Och då kanske folk där känner att, men den här personen är så mycket roligare än den här personen, så då vill inte vi ha kvar honom. Så det är mer så. Det är klart att det är styrt. Det är ju styrt på så sätt att det måste vara underhållning hela tiden.
Ja, de vet ju heller inte vem som funkar. Så även om den har varit superrolig på en casting,
nej,
så är det
exakt
ju med gruppen och hur den är, och om den också står för det den säger. Alltså, alla kommer väl in och säger att de ska liksom
röra
ligga
om
med
grytan.
17 pers första timmen.
Ja.
Röra om i grytan, ja. Och att de inte bryr sig om någonting. Mm. Alltså, men det är någonting när jag ser även typ vi vill ta Paradise Hotel. Och så säger man de här introna i början. Alltså man tänker ju så här, det där är ju total fake. De kan ju inte säga det. Det måste ju vara tv-teamet som har sagt det, när de ligger där bara, tjena, jag heter Svante. Jag är skitsexy, jag får vilken brud jag vill. Ja. Om jag inte får någon brud så tar jag vem jag vill ändå. Och sen sätter jag på dem bara, och jag bryr mig ingenting. Typ. Jag är värsta knullkungen.
Och så kommer de in och så vågar de inte någonting.
Nej, men Ja, men precis. Och de bara, och det passar väl superbra också genom att jag har den största dicken av alla. Ja. Det är jag som är Svante.
Oh,
lägg mig på minnet. Jag ligger med dig. Typ så. Ja. Man bara, det där är det sjukaste jag har hört. Alltså, vilket jävla manus. Mm. Och sen så kommer de in bara, hej, jag heter Svante. Ja.
Alltså jag måste säga också, jag tycker att generellt så är det ju de som inte skryter så mycket i introt som är de galnaste. Att man får se det kommer fram efter ett tag liksom.
Och vad tar du med dig från den här tiden då?
Från Paradise Hotel-tiden.
Ja.
Alltså jag har alltid sagt att jag så gärna skulle vilja jobba med en stor tv-produktion. Det har varit en så här bucket list-grej för mig. Så att jag fick möjlighet att göra det kändes väldigt kul. Och det är också kul att både kanalen och produktionen och allting vågade satsa på mig. Med tanke på att jag inte har gjort så stora uppdrag tidigare. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Sen så blev jag ju... inte tyvärr, men i det sammanhanget tyvärr gravid, så att jag kunde inte göra en till säsong. Det hade varit väldigt kul att följa upp det liksom, och göra en till grej. Men
jag tyckte du var grym. Jag tyckte
tack.
Du har varit den bästa vi haft.
Är det sant? Shit, vad kul.
Jajamän.
Det blev jag väldigt glad att höra, för jag jobbade så hårt.
Du passade perfekt in i den där smeten.
Jag vet inte hur jag ska ta det riktigt, men
nej, men, jag tycker du gjorde jättebra.
Nej, men tack, jag blev väldigt glad att höra det.
Du var som en exotisk frukt.
Oj.
Som var där.
Oj då.
Och styrde upp allting.
Ja. Nej, men det var sjukt kul faktiskt. Hoppas att jag får göra fler grejer i framtiden.
Om man ska följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Eller kommer i kontakt med dig?
Ja, jag har Instagram-konto som heter Rebecca_Stella. Och sen så har jag och min bästis Vanessa en podd som heter Nu börjar livet. Så där kan man följa mig.
Ni berör ju massa olika roliga samtalsämnen.
Ja, verkligen.
Allt ifrån om man ska spara sin moderkaka till hur det är att bli dumpad och födslar, familjer.
Ja. I ett avsnitt så är jag extremt ärlig faktiskt, där vi pratar om när vänner dumpar en. För jag har ju blivit dumpad av en kompis. Så att det här är första gången någonsin som jag faktiskt börjar gråta. Officiellt innan situationstecken. Och jag var så här, jag fick ju panik när vi skulle lägga upp det. Jag bara, nej, men jag kan inte ha det här. Det är helt sjukt. För jag har ju alltid, jag vill ju alltid vara ganska stark liksom. Så att det här är en helt ny grej för mig. Men det är väldigt ärligt. Och det är det vi är i podden. Vi är väldigt ärliga på alla sätt.
Vanessa har ju gråtit någon gång.
Ja, hon förlorade ju sin pappa. Så att hon berättar om när det hände och vad hon kände och sådär. Men det är inte bara tårar. Ja. Det är också en väldigt rolig podd.
Ja, men det är den är jättebra.
Ja, härligt.
Men du, stort tack att du var med i Framgångspodden. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt samtal. Fast jag tyckte att vi kom ganska nära varandra, fast vi inte är så nära varandra.
Ja, tack själv. Det har varit jättekul.
Stort, stort tack att du gästade.
Tack så mycket. Framgångspodden with Alexander Perleros.